Högsta domstolen gör presidenten till kung. Enormt drev mot Biden. Och var semestrar amerikaner egentligen? Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som nu har bott över 25 år i Amerika. Detta är avsnitt 201, inspelat lördagen den 30 juli i plågan och eländets år 2024. Det har varit långa veckor sen jag spelade in och släppte förra avsnittet. Känns som jag har ätit galen piller hela tiden. För att detta har varit det största drevet som jag har sett sen Hillary Clintons e-post 2016. Framförallt New York Times som har upprört väldigt, väldigt många människor senaste veckorna. Men också, var i Europa har du störst chanser att träffa amerikanska turister? Vart åker amerikaner på semester egentligen? Avslutar också med, värt att lyssna på hela avsnittet för att höra om en ny delikatess från svenskättlingarna i Minnesota på deras State Fair. Men vi börjar med orkanen Beryl. Beryl formades i slutet av juni och är nu i rekordböckerna som den tidigaste någonsin på året, kategori 5-orkanen. Atlanten är nu alltså i slutet på juni, varm som september. Beryl landade till slut i Houston och gick sen över stora delar av landet på östkusten efter att ha ödelagt karibiska övärlden och Mexiko, delar av den. Så det har varit apokalyptiskt väder. Och som sagt, jag kan inte understryka nog. Det här ska inte hända i slutet på juni och början på juli. Det här är slutet på augusti-september-grejer. Så det kommer antagligen att bli en hård orkansäsong detta året. Men i Houston så var det alltså hårda bud. Flera miljoner utan el. Jag har hört lite olika siffror. Jag tror vid höjdpunkten direkt efter så var det ungefär 4 miljoner utan el. Och reparationerna har gått långsamt. Så igår fredags när jag kollade så var ungefär 850 000 människor fortfarande utan el. Som vi pratade om när de hade vinterstorm för några år sedan, så är Texas elnät avskilt från resten av landet för att deras elnät är friare, antar jag. Och är också uppdelat i olika företag. Och företaget som servar Houston-området heter CenterPoint. Deras avbrottskarta slutade fungera i förra stormen och fungerar fortfarande inte än. Det har gått flera månader, de har inte fått igång den. Varför är oklart. Vad en avbrottskarta, en webbserver någonstans och några sensorer har att göra med detta. Men fungerar inte än. Det är ett problem i och med att värmeindex är över 40 grader i Houston-området. Som alltså har en enorm luftfuktighet. Så folk är desperata att se vart det finns ström. Därför att du behöver ju hitta bensinstationer. Om du har en generator så behöver ju den bensin. Och bensinen tar slut och du måste köpa mera bensin till din generator. Behöver också hitta ställen att kyla ner dig. Helt enkelt. I och med att värmeindex över 40 grader är livsfarligt i längden. Men som sagt, CenterPoint tyckte inte att det var värt att få igång sin avbrottskarta. Så istället så har Houston-människorna börjat använda Whataburgers app. Whataburger, det är roligt att säga, Whataburger, är en helt okej hamburgerkedja. Ganska utspridda över landet, tror jag. Inget speciellt, men helt okej. Donken eller Max, typ, något sånt. Men de har en app och deras app fungerar så att man kan se vilka restauranger som är öppna. Så du kan ju använda det för att gissa. Om restaurangen där är öppen i det här området så finns det antagligen el. Annars skulle de inte kunna öppna. Så då kan du hitta bensinstationer och kylstationer och vad det nu kan vara. Och detta får mig att tänka på William Gibson som jag pratat om i många tidigare avsnitt. Min favoritförfattare, geni. Som han sa i en av sina tidiga romaner, The Street Finds Its Own Uses for Things. Så alltså, vårt energibolag har ingen karta. Så vi använder Whataburger. Varför inte? Annars är ju standarden i Amerika Waffle House. Waffle House är en kedja som det säger, säljer våfflor och annat. Saker som ger dig kolesterol kan du hitta på Waffle House. Och de stänger aldrig. De håller öppet heroiskt. Så att när Waffle House stänger så är det illa. Så detta har varit typ en inofficiell standard ganska länge att kolla vilka Waffle House som är öppna. Waffle House är ett sånt här ställe som där man hamnar. Det är inte ett ställe man åker till. Utan Waffle House är där du hamnar efter en natt av dåliga beslut. Och Texas guvernör Abbott, poddfavorit, han är inte där. Han är i Asien på affärsresa. Tyckte inte att detta var värt att komma tillbaka tidigare. Så tydligen, och detta är obekräftat, Vita huset hade svårt att hitta någon att prata med om nödhjälp. Vi vill väldigt gärna hjälpa er. Vem kan vi prata med? Ack ja. Men de tunga ämnena i avsnittet, för de är viktiga. Som jag pratade om i förra avsnittet, högsta domstolen upphävde alltså Chevron-doktrinen som blev lag för ungefär 40 år sedan. Och Chevron-doktrinen är alltså att federala myndigheter tolkar lagarna inom deras områden. För att många lagar skrivs luddigt och det är ju omöjligt att få med alla tekniska detaljer i en lag. Så meningen är att myndigheterna sen tolkar lagarna. Den här lagen, vad betyder den för just vårat område? Men nu har vi nya dagar. Nu ska domare, inte experter, tolka lagar. Vilket alltså tar makt från den lagstiftande grenen och för över den till den dömande grenen. Så att det är alltså inte Environmental Protection Agency som ska bestämma hur mycket förorening som är för mycket. Utan en domare utan expertkunskap. Och Chevron, som jag sa i förra avsnittet, har ju varit den näst största fienden efter Roe. Och sen, vi väntade ju på att de skulle besluta om Trumps fullständigt befängda idé. Att han som president skulle ha immunitet för alla akter som han begår. Sista beslutsdagen på säsongen så kom de då fram till så släppte sitt beslut. Där domstolen helt enkelt upphävde jurisprudence som varat sedan nationens grundade. Och beslutade att en president har immunitet för citat officiella akter. Så om en president fattar ett beslut i sin ämbetsutövning så är han eller hon immun mot rättsliga följder. Kan inte åtalas. Nej. Alltså att presidenten står över lagen. Vilket alltså är samma sak som Nixon hävdade under Watergate-skandalen. Om presidenten gör det så är det lagligt. Och jag kan inte uttrycka nog hur fullständigt rubbat och extremt detta är. Landets grundare hatade kungar. Idén med landet. Och ett ideal som landet absolut inte har levt upp till alltid. Är att ingen står över lagen. Detta är nu ute. Någon står över lagen. Den är någon är presidenten. Men egentligen så är inte presidenten kung. För någon måste ju bestämma vad som är en official act. Vad gör en president som är en official act och vad som är en personal act? Det vet vi inte. För att det här befängda konceptet har aldrig funnits, har aldrig testats. Så vem bestämmer det? Högsta domstolen. Så domstolssystemet, judicial branch, står nu över både de legislativa och exekutiva branscherna och bestämmer vad de får göra. Detta rent praktiskt har nu lett till att Trumps alla rättegångar måste nu pausas medan de funderar ut om de här akterna som han åtalas för täcks de av official acts eller inte. För vi vet inte, för de bara hittade på hela den här grejen. Men det är ändå värre. Enligt det här beslutet, som alltså är fullständigt hårresande och det i princip slutet på republiken, slutet på demokrati i Amerika. Vi kan inte ha en kung. Men det är ändå värre. Om en president åtalas för ett brott som det då bestäms på något mystiskt sätt inte täcks av official acts. Som då till exempel, ett exempel helt ur luften, att betala för att en porrstjärna håller tyst om att denna har haft sex med denna. Men då får inte de bevis användas som kan tänkas omfattas av official acts skyddet. Vad betyder det? Ingen vet. Förutom att Trumps rättegångar nu i princip är nedlagda. Åtminstone för ett bra tag. Och rättegången om avbetalningarna till Stormy Daniels måste nu tänkas om. Vi skulle ju haft ett domslut i veckan. Får vi inte. Kanske kommer det i september. Om det nu blir något domslut. Kanske visar sig att enligt den här nya tolkningen av verkligheten och vad grundarna ville, så kunde han inte åtalas. Antagligen är det så. För gissa vem som får bestämma det. Högsta domstolen. Så vi har ingen aning om vad som kommer att hända. Förutom att han kommer undan igen. Trumps advokater kräver nu självklart att rättegången med Stormy Daniels pengarna ska ogiltigt förklaras helt enkelt. Och det värsta är att de har antagligen rätt enligt det här beslutet. Så högsta domstolen rev upp Amerikas demokrati för att skydda Trump. Bra, bra jobbat allihop. Bra jobbat, bra, bra, bra. Men detta har alltså överskuggats och det faktum som ingen visste, att Biden är gammal. Vilket drev det har varit. Alltså efter att han gjorde ett väldigt blekt och icke-imponerande intryck under sin debatt med just Trump. Därför att detta är ju vad amerikansk politisk journalism är bäst på. Vem säger vad? En anonym insider säger så här. Men den här representanten säger så här. Bidens inre cirkel säger så här. Och sen, självklart, så blir det, kanske kan de göra så här. Där folk, krönikörer och människor rent allmänt, börjar skriva ren fanfiction. Om någon sorts process, någon sorts bana som demokratiska partiet kan ta för att ersätta honom. Och då kan vi göra så här och så här och så här. Och sen när det kommer National Convention och då blir det så här. Och det är som sagt, det är fanfiction. Hur kan det bli så här? Jag tror att mycket är helt enkelt, som Littlefinger sa i Game of Thrones, innan han fick sin välförtjänta belöning. Kaos är en stege. För en viss sorts människa finns det inget bättre än kaos. Kaos är när du kan stiga. Och också vad som oftast kallas för beltway brain. Alltså, då, det blir så insider så att det blir mer insider. Och New York Times, som förlorade många prenumeranter enligt vad jag ser på sociala medier. Hur många av dem som verkligen gjorde det de sa vet vi inte, men många människor var väldigt upprörda för New York Times har pressat stenhårt på hela den här Biden är för gammal, vad ska vi göra nu, bla bla bla. De tryckte en krönika av George Clooney. George Clooney! En skådis som har bott heltid i Italien senaste åren. Han tyckte alltså att Biden var för gammal och uppenbart måste stiga åt sidan åt någon på något sätt. En skådis. Röv! Helvete. Jag har vaknat flera gånger i veckan av att jag drömde att jag skrev på den här pratan. Alltså stressdrömmar om att jag skrev den här pratan. Och meditationen, jag mediterar varje dag 20 minuter, vilket jag vet inte är nog för riktiga meditation heads, men det är vad jag pallar. Har varit väldigt svårt, långa 20 minuter varenda gång nu. Och det känns verkligen som att äta galenpiller. Och det som jag har nämnt tidigare, men jag blir mer och mer övertygad. Aaron Sorkins tv-show West Wing var lika skadlig för hjärnorna på centrister som Ayn Rand är för libertarianer. De tror att den här verkligheten finns där man kan prata fort medan man har sina möten och gå fort medan man har sina möten, för man är inte en sån som sitter bakom ett skrivbord och har möten. Man går fort och är aktiv i korridorerna och sen kommer man på något bra att säga och så förstår alla att du egentligen har rätt. Dåliga luften ut. Friska luften in. Dåliga luften ut. Och sen, efter allt dessa två veckor av galenpiller. Vad visar opinionsmätningarna? Väldigt lite skillnad efter debatten. Nu kan jag ha många tankar. Jag har många tankar om hur allmänt lågkvalitativa opinionsmätningarna har blivit under de senaste åren. Detta är alltså opinionsmätningar för människor som antingen svarar på ett textmeddelande från ett okänt nummer eller som lyfter på sin landlinetelefon när ett okänt nummer ringer. Det är de människorna som låter oss hålla pulsen på vad Amerika tycker. Men liten skillnad. Därför att resten av landet är trötta på det här. Så otroligt trötta. Alla är trötta. Och därför vill jag prata om semester. Amerika har ju ingen kultur för långsemestrar. Men det finns ingen lagstadgad semester i Amerika. Varenda semesterdag du får är en dag som din arbetsgivare ger dig. Eller om du vill vara lite mer libertariansk, som du förhandlar under din anställningsintervjuprocess. Jo. Men alltså, oftast så är det ju så att jobb inom hospitalitet och restaurangnäringen får inga semesterdagar överhuvudtaget. Medan då kontorsjobb får någon form av semester. Jag har sett en vecka, två vecka, fyra veckor är väldigt, väldigt bra. Men det finns ingen kultur för långsemestrar. Mer än en vecka eller två är rent kulturellt sett suspekt. Vad gör du här om du inte behöver vara här på några veckor? Är det säkert att du är viktig? Hur är det egentligen? Och de flesta amerikaner semestrar inrikes, vilket ju är uppenbart i och med att det finns mycket att se i Amerika. Stort, stor kontinent. Och de största destinationerna inrikes som jag hittat enligt, och sajten som jag hittade detta på heter Travel Off Path, länkad i avsnittsinformationen som alltid, amerikapodden.com/avsnitt/201. Men det passar med allt annat som jag har sett. Lite svårare än jag trodde att hitta de här informationen. Men de största destinationerna inrikes, New York. Om du åker till New York så är det fullt med turister från hela världen, inklusive Amerika. Seattle, Washington. Orlando, vilket ju inte är konstigt med Disneyland. Eller Disney World. Jag kan aldrig komma ihåg vilken som är i Kalifornien och vilken som är i Florida. Jag har någon sorts genproblem som gör att jag inte kan komma ihåg det. Men jag blev förvånad över listan här. De hade Phoenix som nummer 4. Nummer 4, vilket förvånade mig. Var här i Phoenix. Och jag menar, herregud, kom inte hit på sommaren. Absolut inte. Vansinnigt fint resten av året. Sen tror jag att mycket av turismen till Phoenix är att vi har saker som ibland så har vi Super Bowl och så har vi basketbollens Final Four. Mycket sportsaker. Och så golf på vintern. Men även amerikaner gillar ju hav och stränder, självklart. Och det här, några som du ser i typ filmer och tv-serier och sånt, som alltid är enormt överklasskodat, det mest överklasskodade, även i verkligheten, är ju att semestra i Hamptons och Martha's Vineyard, där Obama har ett hus där han tillbringar somrarna ibland, eller tillbringar en del tid. Och just Hamptons, det har ju varit sen, jag vet inte riktigt hur länge sedan, men väldigt länge sedan så har det ju varit idén är att om du är överklass i New York så har du ett sommarhem i Hamptons och sen så åker hela familjen ut i början på sommaren så att du verkligen somrar där ute. Men pappa måste ju jobba självklart så han kommer ut på helgerna eller så. Men medelklassen, och då tar jag även med mera arbetarklass, är ju ställen som Jersey Shore, heja Springsteen, och North och South Carolina har väldigt fina stränder, och även då Redneck Riviera som är handtaget på Florida, som också är väldigt fint, vackra stränder också, och Great Lakes uppe i norr är ju verkligen Great Lakes, de är enorma insjöar. Finns mycket trevliga områden att semestra runt där. Men vad händer med utrikes då? Detta är från Pew Research som jag har lite mera förtroende för än Travel Off Path. 71%, och detta är från 2021. Det var ju mycket intresse i resande. Många artiklar som publicerades just när pandemirestriktionerna började gå iväg. Pew Research 2021. 71% av vuxna i USA har åkt utomlands någon gång i livet. Däremot cirka en fjärdedel, 27%, har inte rest utomlands. Men det finns stora variationer i hur många amerikaner som har rest runt jorden. 19% har bara varit i ett land, 12% i två länder, 15% i tre eller fyra länder och 14% i 5-9 länder. Och endast 11% av amerikaner har varit i 10 eller fler länder. Sen, tror du att ekonomi har något med resandet att göra? Ja, självklart. Inkomsten spelar en avgörande roll. Nästan hälften av de som tjänar mindre än $30,000 per år har inte lämnat landet. Jämfört med 28% av de som tjänar mellan $30,000 och $80,000 per år ungefär. Och 10% av de som tjänar $80,000 eller mer. Amerikaner med lägre utbildningsnivå är mycket mindre benägna att ha rest mycket än de med längre skolgång. Till exempel har 37% av de som bara har en viss högskoleutbildning eller mindre, inte lämnat landet jämfört med 7% av de som har tagit examen från college. Alltså 7% av amerikaner som har en college-examen, alltså en högskoleutbildning, har inte lämnat landet. Och detta är relaterat till förra avsnittets prata om utlandsnyheter i Amerika. De 64% av amerikaner som säger sig vara åtminstone något intresserade av att hålla sig uppdaterade om utrikesfrågor eller utrikespolitik är mycket mer benägna att ha rest utomlands någon gång i livet än de som säger sig ha ett begränsat eller inget intresse. Och är också mer benägna att ha varit i många länder. Vilka är då de vanligaste utlandsdestinationerna? Jo, överlägset vanligast är Mexiko. År 2022 så besökte 33 miljoner amerikaner Mexiko. Och det är svårt att säga hur många var turister som inte hade någon anknytning till landet. Hur många var amerikanska medborgare som besökte sin familj där. Svårt att säga. Men 33 miljoner amerikaner år 2022 besökte Mexiko. Och detta var 2022. Det var ju inte så lätt att resa då. Vart åker man i Mexiko? Jo, självklart, turistorterna. Cancun, Puerto Vallarta, ställen som det. Sen visade det sig också att Mexiko, chockerande nog, är inte sepia-färgat som det ser ut i amerikanska shower och filmer. Och de jobbar väldigt hårt, enligt vad jag har hört. Jag har faktiskt aldrig varit i Mexiko, fast det är 4 timmar söderut med bil. Jag har aldrig haft något behov att åka dit. Men Mexiko är inte sepia-färgat. Och mexikanska regeringen lägger mycket pengar och energi på att hålla turistområdena säkra. Jag menar, kartellvåldet är enormt. Det är ett enormt problem. Men om du är i en turistort som Cancun så finns det mycket poliser runt omkring dig. De jobbar mycket för att det är ju inte bra för turistnäringen när amerikanska turister blir kidnappade och mördade. Så enligt vad de som kan sånt här säger så är det faktiskt väldigt säkert. Däremot om du lämnar turistområdet och tycker att du vill uppleva det riktiga Mexiko så kan det vara en väldigt dålig idé. Var inte den. Men annars, de största mängderna besökte länder som Storbritannien, drygt 3 miljoner, Frankrike drygt 3 miljoner, Dominikanska republiken, vilket rent tekniskt inte är Amerika, 2,7 miljoner, och Italien 2,6 miljoner, och Tyskland, Spanien 2,0 miljoner. Vilken är den populäraste staden för amerikaner att besöka utomlands? Överlägset London. Och det är inte konstigt, det är inte svårt att förstå. De pratar engelska, så det är ganska lätt att vara turist. Och väldigt många amerikaner har ju idéer om att de kommer ursprungligen från England på något sätt. Vilket oftast inte är fel. Jag menar, man måste komma ihåg när amerikaner pratar om åh, min familj är från där och där och där. Det här är oftast familjeskrönor. Och har i många fall inte så där särskilt mycket med verkligheten att göra egentligen. Men det är mycket oartigt att påpeka det. Så det gör man inte. Man nickar och ler. Ja, ja, du är från Tyskland. Ja, så är det. Men jag vill 2 saker till. Först och främst, innan vi pratar om ny mat. Rudy Giuliani! Hur går det för Rudy? Mm. Han har nu, och jag, som sagt, jag har ju pratat om honom i många avsnitt, såna här smådelar. Just, jag är så fascinerad. Hur går man från America's mayor, som han fortfarande kallar sig själv, alltså Amerikas borgmästare efter 9/11, åklagare i Southern District of New York. Älskad. Fick en titel av England. Han är Sir Rudy Giuliani. Hur går du från det till disbarred? Han får nu alltså inte utöva advokatyrket i New York. Får inte. Har ljugit i domstol. Alltså, han var borgmästare. Han var special prosecutor. Han begärde ju personlig konkurs för ett tag sedan för att slippa betala böterna till Shay Moss och hennes mor Ruby Freeman i Georgia, som han alltså förtalade, sa att de hade stulit valet, tvingades fly från sina hem, enorma dödshot, och de är båda svarta kvinnor, så rasismen var hårresande. Så de fick alltså 148 miljoner dollar i böter av en jury. Och han har behandlat hela den här konkursen som ett skämt. En sak du måste göra när du begär personlig konkurs är att anställa en revisor, så att domstolen kan hålla koll på vad du gör. Nej, inte gjort. Han har gömt pengar, så att alltså nu är det företag som han inte kontrollerar men är inblandad i som betalar en massa av hans räkningar och hans kompisars räkningar etc. etc. Och inte anmält sina nya inkomster. Han har nu börjat sälja sitt eget kaffe. Kaffe med hans varumärke. Vad heter det? Rudy Coffee. Självklart. Så att i och med att, och det här är ovanligt vad jag förstår, alltså speciellt för en människa med miljoner dollar, att bara behandla konkursdomstolen på det här sättet, är de blir inte glada. Och när konkursdomstolen inte blir glada så går det dåligt för dig. Så han får nu alltså inte konkursskydd längre. Vilket betyder att Shay Moss och Ruby Freeman kan nu börja sätta liens. Hans största egendomar är hans två lyxlägenheter. Jag tror det är någonstans runt 10 miljoner dollar. Kommer inte ihåg om det är per styck eller... Spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Men alltså, och liens. Och detta måste jag slå upp hela tiden. Det är något fel på min hjärna att jag inte kan komma ihåg det här. Men det är alltså, enligt internet så är det alltså pankrätt. Så att alltså de kan säga, den här lägenheten är min. Den här lägenheten äger jag så här mycket av. Alltså, han kan inte sälja dem utan att pengarna först går till de här två. Som jag förstår det. Jag är inte advokat. Och med tanke på allting som händer i det här landet på sistone. Jag förutsåg ju inte att Trump skulle bli president överhuvudtaget. Jag borde ha blivit advokat så att jag förstod alla de intrikata delarna av allt det här. Men summa summarum är ju att han har bara behandlat domstolen som ett skämt. Och nu så kan de börja ta hans grejer. Lägenheterna, andra ägordelar. Och självklart, precis som Alex Jones, så har han, försöker han gömma pengar överallt där han kan. Och gör allt sådant. För vilket förfall! Vilket fantastiskt förfall. Den mest amerikanska tragedin som jag någonsin har sett. Men vi avslutar. Goda nyheter. Om du har turen att du ska besöka Minnesota State Fair nu. De har hittat på ny mat. Deras galna kulinariska genier har kommit på ett sätt att fritera ranch dressing. Rätt. Du ska inte bara ha det på din sallad. Vi kan fritera den och ge den till dig. Och detta är från deras website där de har en bild. Ranch dressing fyllning gjord med ranchkrydda, ranch dressing, kärnmjölk och färskost i ett pankoskal som sen är friterad och pudrad med ranchpulver. USA. USA. Tack så himla mycket att du lyssnar. Speciellt tack till de av er på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Mindre än en kopp kaffe i månaden på Pressbyrån för att stödja podden. Du kan självklart ge mer pengar om du vill. Hjälper mycket under tider som dessa. Om du har åsikter, synpunkter eller glada tillrop, skriv mig väldigt gärna. Hej, snabbla@amerikapodden.com, gammal hederlig e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.